God morgon. Är ni vid gott mod? Hoppas det. Jag är vid mycket gott mod. Jag tillhör ju Jesus. Eller hur? Han är uppstånden. Och han lever. Det är det vi ska ropa nästa söndag, eller hur? Vår pastor Gunnar i församlingen Arken, vår grundare, han brukar jämt ställa alla upp på söndagmorgonen. Och så ropar han, han är uppstånden. Och då ska hela församlingen ropa, han är sannoliken uppstånden. Och han nöjer sig inte förrän vi skriker det riktigt ordentligt, så att det ekar i kyrkan där ordentligt bland alla de här hundratals människorna där. Så att det är härligt och det är underbart att vi får veta Jesus är uppstånden. Det finns all anledning för oss att vara vid gott mod. Jag tänker på det att igår kväll så talade vi för er som var här, så vet ni att vi talade om det här att en rättfärdige ska leva av tro. Det betyder att, och tron definieras som en övertygelse om det vi inte ser. Det vill säga att tron är någonting som vi inte ser med våra fysiska ögon. Vi behöver den, för annars kommer vi inte i kontakt med det som finns hos Gud. Utan då är vi utelämnade till att leva med det som vi ser och hör och vet och kan här på den här jorden. Och det kan ju i tider och stunder, vad ska vi säga så här. Om vi ska jobba tillsammans med Gud och jobba för hans rike, så blir vi väldigt begränsade om vi är i det området. Och det är det som vi behöver ta tag på, få tag på, komma in i riktigt ordentligt. Det är det här med trons syn i vårt innersta. Och därför så kan jag vakna upp varje dag. Jag kan vara väldigt uppmuntrad. Därför att det jag ser är inte liksom primärt beroende på vad jag tittar på runt omkring mig. Jag reser ju runt och ibland så är jag på ställen där det är många, många, många hundra människor. När jag vaknar upp och ska predika, om jag uttrycker så. Och ibland så är jag där, det inte är så många människor. Men i sig så spelar inte det sån oerhörd roll. Jag ska inte säga att jag tycker mer om när det är mer människor än färre. Därför att jag önskar att så många som möjligt ska nås av budskapet. Men det är väl ganska naturligt, eller hur? Det är väl inget kul om vi sitter med ett par stycken bara och tänker så här, det här är den påverkan vi kan ha. Utan vi längtar ju alla. Vi längtar väl att enda stol här ska vara fylld. Vi väntar väl att vi ska öppna de där dörrarna, eller hur? Väntar väl att vi kommer till problematiken att säga så här, vi måste projektera på nytt. Vi får den här profetian på Arken flera gånger. Och jag menar, vi fick den direkt, vi klev in i vårt nya hus. Vi hade ett gammalt hus först där vi tog kanske 400-500 max människor. Men det började bli så fullt. Vi fick inte plats där riktigt. Så då körde vi ett annat som var tre gånger. Så nu kan vi ta upp en 1500 om vi riktigt vill det. På något sätt. Men så fort vi började komma in. Vi hade inte gjort klart det. Vi hade inga pengar till allting. Det var bara liksom allting var ogjort. Då kom en profet dit och sa så här. Snart ska ni få bygga nytt igen. Det var ju liksom en utmaning. Så. Men det är väl en bra utmaning. Man måste bygga ut, eller hur? När det finns folk så finns det ju resurser. När det finns folk så finns det ju möjligheter. När det inte finns någonting, då blir det knappt och knapert och eländigt. Så det här ska vi längta efter. Men jag är uppmuntrad för att jag ser i anden, så upplever jag att vi går in i tider där Gud kommer på nytt göra någonting i våra länder. Det har inte så mycket med att Gud har förändrat sig där uppe och nu har vaknat upp helt plötsligt efter millenniumskiftet här och tänkte så här, vad är det som händer för något? Utan det har med att vi börjar vakna upp. Amen! Så Gud har aldrig sovit. Och han har aldrig varit på latsidan. Och aldrig andra någon agenda. Men vi liksom kanske liksom haft lite andra agendor en stund. Och lite andra saker att göra. Det hade en sån bra plansch där. När jag växte upp på, så fanns det på pastorsexpeditionen. Hade de en sån här plansch där. Och på den här planschen så stod det så här. Om Gud inte är nära, känns nära, vem tror du då har flyttat på sig? Det tyckte jag var bra, det där tog jag åt mig. Om Gud inte känns nära, vem tror du då har flyttat på sig? Ja, det är inte Gud, ska jag säga till dig. Han har inte flyttat på sig. Han är nära. Så att, och det här är inte någonting som vi behöver känna som en skuldsak på något sätt. Att åh, jag är inte den här Gud så här. Du vet, det där med skuld och skam och sånt där, det tog Jesus på sig. Det är inte vårt perspektiv alltså. Det är inte vår grej att hålla på med fördömelse. För Guds ord säger att det finns ingen fördömelse. Vi måste liksom komma över den där biten att när det inte är som det är med oss, då känner vi oss dåliga och eländiga och skamfulla och fördömda. Åh, jag är inte där Gud vill ha mig. Ja, men okej. Okay. Både du och jag är inte vart Gud vill ha oss ibland. Men vår approach till det, vårt sätt att närma oss det, är att vi då börjar ta reda på hur ska jag komma nära igen? Hur ska jag komma rätt igen? Hur ska jag få till det här igen? Det är inte en fråga att sjunka ner i något självömkans träsk och simma runt där och plaska bland geggan och hålla på och tramsa med sig själv. Den där saken är egentligen över. Nu vet jag att den är inte över för många, speciellt inte här i Finland. Är det inte över många? Jag har rest i Finland på många platser. Och jag vet att man jobbar väldigt starkt med, alltså att det verkar vara en slags nationell stor kunskap att känna sig förkastad och fylld av självömkan, tyvärr, kan man säga. Och det där kan fienden plåga oss med, verkligen. Och det kan bli ett väldigt jobbigt liv, det där. Men jag säger till dig att det där har liksom Jesus redan fixat egentligen. Han har redan gjort det. Det är inte så att han står och tittar på oss på det där viset. Att vi inte skulle duga till eller räcka till eller vara till. Det är vi som håller på och tänker så där. Gud tänker inte så. Han har ordnat det där i Herren Jesus Kristus. Nu är inte det här min predikan, men jag vill bara säga det. Så därför så när man kan bli klar med den där biten på något vis. Och uppleva och acceptera det hos sig själv. Jag är älskad av Gud, jag är godkänd av Gud. Det är inte att jag är godkänd och älskad säger inte att han att jag är okej. Okay, allt vad jag gör är okej, okay, det gör ingenting för jag bara, men nej, det är inte det jag säger. Jag säger att han bara utgår inte från dig. När han sätter godkännande stämpeln. Han utgår från Herren Jesus. Det var det vi hörde här. Pastor Gabriel pratade om här. Alltså han sätter en stämpel på dig tack vare Jesus. Och därifrån ska du nu leva. Och när vi håller på och sysslar. Djävulen vill ju gärna få oss och liksom tänka att det där räcker inte riktigt till. Det där duger inte riktigt. Så vi håller på och ägnar all vår energi åt det där. Istället för att ägna vår kraft och energi åt att liksom se det här som Gud vill göra genom det uppdrag vi har till den här världen. För vi har ett uppdrag och ingen annan kan göra det än vi. Så vi kan vara vid gott mod. Jag ser hur det här händer. Och jag har ju tillfälle att resa ut dem och vara i sammanhang där, ska vi säga, får vi uttrycka så, väck. Om jag uttrycker mig så är bemärkelsen att människor verkligen kommer in i en helt ny hunger och törst inför Gud. Jag berättade för er här igår att jag var nere i Tyskland för några veckor sedan. Vi var i en stad som heter Sol nere där i forna Östtyskland är det där nere. Och du vad de var hungriga efter Gud. Vi var i en konferenslokal där och den var packad alltså. Det fanns inte en stol, de satt på golvet och stod efter väggarna i Tyskland. Jag tänker så här, Tyskland då så här. Och du vet, det var sånt liv, folk var så tokiga efter smörjelsen. Jag tänkte så här, det är inte undra på att Gud kommer här, tänkte jag så här. För de var som helt galna efter att liksom få tag i de här bitarna. Det var väldigt intressant att se. Och nu ska vi ner dit igen i maj här till Hamburg. Och ha möten igen där förhoppningsvis. Och jag menar, det är otroligt. Så jag ser de här sakerna hända. Jag har sett det i Sverige och jag har sett det på andra platser också. Och jag tror att detsamma sker och kommer att ske ännu högre grad i Finland. Jag tror att det är den här tiden ligger. Så jag är uppmuntrad av det jag ser i min ande. Men också av det jag kan se begynna hända ibland oss. Halleluja. Så det är underbart. Nu idag så skulle jag vilja tala lite grann med dig om en sak som jag tror är viktig, som jag känt att Herren vill att jag ska adressera den här förmiddagen med er. Och nu gäller det för dig, för här finns det nu en utmaning, min vän. Och det är den som jag ska inte prata om det, men jag vill att du ska se den utmaningen. Du förstår, utmaningen är den här, att vi kan jättegärna tro på och höra de här berättelserna. Vi kan tro på Bibelns berättelse. Vi kan tro att Gud vill alla möjliga saker. Vi kan tro att Gud kan göra mäktiga, fantastiska saker. Vi kan vara med på alla noter av hur veckan ska gå fram och Gud ska göra saker och under och tecken ska ske. Vi kan lyssna till underbara vittnesbörd om vad Gud gör i Afrika och Sydamerika och i Tyskland också för den delen, eller vad vi vill för någonting. Problemet vi har i Skandinavien, det är att vi klarar inte av att tänka att det här handlar om mig. För mitt sammanhang och jag och vi är för små. Vi är bara en liten pingstförsamling i Sibbo. Eller jag är ju bara en liten människa som imorgon ska gå till mitt arbete. Här borta någonstans där jag jobbar i en förvaltning eller någon annan grej. Eller vad jag nu jobbar med på, som mekaniker eller något annat. Att, alltså, det är det som är vår utmaning. Att vi kan inte se att det stora skulle kunna relatera till oss. Vi kan gärna teoretiskt vara med om det och tycka härligt. Och till och blir vi riktigt inspirerade kanske vi skulle kunna viska halleluja till och med. men vi liksom att tänka att det här är jag. När han det pratas om mig nu. Ja, det är liksom ja, det skulle ju vara en dröm att det skulle kunna vara så möjligen. Men det är mer en dagdröm som jag kan gå och fly bort in än en verklighet som jag skulle kunna liksom börja erfara och uppleva. Jag vill säga till er så här, det är det som vi behöver liksom komma ifrån. Vi behöver tänka oss själva in i den här kontexten. Av att det här handlar om mig. Jag kanske inte är där än. Men det handlar om mig. Det gäller mig. Det som Petrus sa när han talade till dem. Det var inte vackra sagor som jag höll på att berätta för er. När jag berättade om hur jag gick upp där på berget, säger han. Utan jag var med och såg det på riktigt, säger han. Ja, jag har inte kommit hit för att berätta sagor för dig. Det får du gå till biblioteket för. Jag har kommit hit för att berätta om en levande herre och frälsare. Och det som är nyckeln för oss i den här tiden, det är att börja lyssna till Guds ordet, få tro i vårt hjärta för att det här ska kunna börja verka i mig. Det här ska börja vara någonting som gäller mig. Någonting som jag är med om, någonting som jag skapar förutsättningar för. När vi fått folk som börjar tro det, då blir det annorlunda. Jag kommer ihåg, jag läste flera böcker om det förresten, men jag läste för en stund sedan en bok om den här Smith Wigglesworth. Ni kanske har talat om honom, den här pingstförkunnaren som fick han var ju liksom han var ju en rörmok, det vill säga, killen var ju totalt olär. Jag menar, om man hade haft en teologisk diskussion med honom så hade det kanske inte gått så bra, för han kunde ingenting om sådana saker egentligen. Däremot så var han fruktansvärt bibelsträng. Det var den enda bok han läste. Man fick inte ta in en nyhetstidning i hans hus. För han sa så här vad heter han nu, den här kända förkunnaren. Okej, han hade kommit som ung man i alla fall. En förkunnare till, han hade en tidning under handen för han hade läst den på tåget. Och så skulle han besöka Smith Wigglesworth. Då öppnade han dörren och sa, vad är det du har under armen? Ja, det är nyhetstidning, sa han. Den lämnar utanför, inga lögner kommer in i det här huset, sa han. Ja. Så han var lite speciell så där, va. Men, alltså, jag tänkte bara, han var en rörmokare till yrket. Han hade en rörmokerifirma. Och nästan under hela sitt liv tills han blev uppåt 60-årsåldern, så här, om jag förstår, så höll han på med det här rörmokerifirman. Men hade en väldig hunger efter att få uppleva de här sakerna på riktigt. Och på varje gång han hörde att någonting hände så var han där direkt, vet du, och skulle ha tag i den här biten. Du borde läsa en bok om honom, alltså, för att det var ganska, han var en ganska alldaglig människa i en ganska alldagligt England, men som aldrig gav upp den här inre visionen av att det skulle vara möjligt för honom att vara med om de här sakerna. Förstår du? Och det tycker jag är så oerhört liksom spännande och fascinerande. Det är det som vi behöver. Det var därför det blev rörelse på något sätt. Okej, okay, men om vi läser här nu i första Mosebokens andra kapitel. Och så läser vi där från vers 19. Nu ska vi se vad klockan är, så att inte... Jag befinner mig alltid i evigheten när jag predikar, förstår du? Då står det så här i vers 19, 2:19. Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla det. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, och himlens fåglar åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns det ingen medhjälpare som var hans like. Och så kommer ju då den här berättelsen, skulle vi kunna tala mycket om, när han skapade, eller ska vi säga egentligen delade Adam i två delar. Men vi pratar inte om det just nu, utan nu fokuserar jag på den här biten. Nu, det här är en intressant historia. Vi är i en situation där Gud har skapat allting. I den situationen har Gud skapat vissa förutsättningar, kan vi säga. Men i de förutsättningarna så kommer nu människan in. Och det är tydligt att människan har en speciell roll att forma tillvaron eller forma sakernas utveckling. Det står här att Gud hade skapat djuren. Men det står också att Gud gav inte namn åt djuren, utan det var människan som gav namn åt djuren. Så Adam, som ju betyder människa. Djuren fördes fram inför honom. Nu tänk dig att Adam hade en viss, jag menar, Gud ställde upp alla där på en lång rad, och det var olika. Det var liksom en elefant med lång snabel, och det var hundar, och det var en katt, och det var apa och olika saker så här, så att säga. Så ställde Gud dem i en lång rad framför dem, så sa han så här: okej, nu kan du säga vad de ska ha för namn här allihopa då. Ja, så ställde de sig på och sa: okej, Adam, vad ska det vara för varm på det här? Djuret, säger han så här. Den där får heta djur. Vad ska nästa vara då? Ja, djur två. Alltså, ganska tråkig värld, eller hur? Bara liksom djur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Med andra ord, det var Adams fantasi, Adams förmåga att liksom på något sätt tänka vad det här skulle vara för någonting, som präglade den skapelse som Gud hade gett till honom. Det här säger mig någonting som jag tror är väldigt viktigt, som jag vill ska vara liksom temat den här lilla stunden. Att du förstår, Gud, om vi uttrycker så här, himmel och jord är menade att samarbeta kring hur saker ska utvecklas. Det är inte bara så att Gud gör en sak och så blir det så. Det är också så att Gud har gett människan, ska vi säga, en medskaparfunktion i den här världen. Och om vi inte tar vara på den medskaparfunktionen, då på något sätt så blir inte, livet kommer inte bli mer än det vi skapar att göra tillsammans med honom. Det finns alltså vissa saker som Herren gör, och så finns det vissa saker som han kallar oss till att göra. Och det ska ske i samarbete. Nu blir ju problemet naturligtvis att när var och en, varje part gör det för sig, om jag uttrycker mig så, så blir det inte det, så kommer aldrig den här fullheten och den här planen från himlen, den här drömmen som Gud har haft, att kunna liksom genomföras riktigt ordentligt. Utan då blir det var för sig. Och så har vi levt lite grann. Människan är fortfarande kreativ, för hon har Guds kreativa förmåga inom sig. Och hon hittar på alla möjliga saker. Men vi kan inte spåra Guds hjärta och Guds planer i det som sker. Men Guds intention har alltid varit att himmel och jord ska samarbeta. Och vi behöver komma tillbaks till det. Vi får inte kasta över saker på Gud som han kallar oss att göra. Men vi får inte heller ta över saker från Gud som han borde göra. Utan vi behöver lära oss att leva i ett samarbete med himlen. Nu, vad Gud gör egentligen här i den här berättelsen, det är att han skapar, som jag sa, förutsättningar. Vi skulle kunna tänka det som att han skapar han ger oss en stor tavla, om man säger så här. Min fru tycker om att måla ibland när hon har tid, och det har hon inte ofta tid med, men hon målar helst blommor. Jag frågade en gång om skulle inte kunna måla något annat än blommor, så då var de väldigt stött på mig, så jag tyckte, målar inte jag fina blommor så? Jag bara tänkte det kunde vara lite variation. Det var blommor av alla. Men då har de ju de här stora dukarna, och hon säger till mig då att jag måste köpa dukar, säger hon. Och det ska vara såna här stora vita fina dukar. Så på något sätt så är det så här, så tänker jag så här, och det här kan vara liksom en slags överraskande tanke på ett sätt för dig och mig. För vi är väldigt vana vid tanken att Gud ska komma, och vi, precis som jag sa igår, vi säger, åh, Gud, gör mig mindre, gör mig mer oväsentlig, ta mig bort, liksom rena mig. Vi tänker på oss själva som ett problem. Vi tänker på oss själva som någonting som är i vägen. Vi tänker på oss själva som någonting som liksom ett störningsmoment. Och skulle, vi är liksom den här störningen på frekvensen som gör att, skulle vi komma bort ur bilden, då skulle ljudet och frekvensen bli mycket tydligare. Det är en missuppfattning. Den missuppfattningen kommer av att vi är så tillvanda vid att synden är en del och regerar våra liv. Och när synden kommer in så blir vi självupptagna. Och när synden kommer in så blir vi liksom uppfyllda av oss själva, våra egna agendor. Och därför känner vi att vi måste kompensera det här genom att få oss själva ut ur bilden. Men Gud vill inte ha dig ut ur bilden. Han vill ha dig in i bilden fylld av sin ande. Bibeln säger ju inte jag ska avkläda dig allting. Vad säger han? Du ska bli iklädd kraft, står det väl, eller? Står det inte så? Det står ju inte att du ska... Herren säger väl aldrig till dig så här, dig vill jag bli av med. Han säger ju alltid, dig vill jag ha med. Är det inte så? Men jag menar... Det finns och det är det jag säger till er. Gud skapade förutsättningar. Han sätter ramarna. Han sätter upp villkoren. Och sen säger han till människan. Sen säger han till Adam. Nu är det din. Nu måste du träda in här. Du måste forma det här. Du måste sätta din prägel på det här. Dina drömmar. Din längtan. Din fantasi måste komma in i det här. Du får inte lämna över den där biten till mig. Jag håller inte på att döpa djuren. Det är ditt uppdrag. Du formar den verklighet och den... Vi har kommit in i en situation där vi mer bara lär oss att anpassa oss till och acceptera verkligheten istället för att forma den. Ni är så tysta nu. Jag hoppas att ni lyssnar bara så här. Det är där du och jag kliver in och tror att vi är medskapare till Gud som någonting händer. När vi tror på att Herren Jesu verk är så starkt, är så fullkomligt, har en sån makt i våra liv. Att hans ande som bor i oss är mäktig och kraftfullt att forma oss till de människor vi ska vara. Så kan någonting hända. Men det är klart, när vi ständigt, jag menar, nu talar jag utifrån ett perspektiv, det är det jag talar om. Jag talar om ett perspektiv när du lär känna Gud riktigt ordentligt. Jag talar om ett perspektiv när inte Herren är någon slags perifär verksamhet här borta som du sysslar med någon gång ibland. Men jag försöker måla upp för dig en vision av vad Gud ser och vad som gör att saker förändrar sig. Men vad jag säger till dig är att Guds plan på det här är inte att liksom få dig undan bilden. För att du är ett besvär, du är någonting som är vägen. Tvärtom säger jag till dig, du är själva förutsättningen för den plan han har. Det är du som är själva grejen för den. Du ska inte bedja dig ur den, du ska bedja dig in i den. Förstår du? Du ska inte se till att säga så här, ta bort mig, jag är bara besvär. Men det är ingen bön som är från himlen. Då har Jesus bara gjort allting förgäves. Det var så svagt det han gjorde. Så att det liksom har ingen riktig konsekvens. Nej, tvärtom så lär oss Guds ordet att vi trots att vi bär på en massa svagheter och brister är de som är bärare av hela härligheten. Eller hur? Vi ska inte missuppfatta vad Guds ordet säger. När Paulus säger det här, att säga jag skryter hellre med min svaghet, så menar ju inte han ett förakt för sig själv, för han talar ju inte. Här skriver Paulus, apostel säger han ju till dem, eller hur? Han säger så här, här skriver en obetydlig skandinav, eller något sånt där. Här säger en som jantelagen gäller för, 100%. Nej, han skriver, här skriver en apostel utsänd av Gud, säger han. Men vad han menar med det svagheten är att han säger så här att det är inte utifrån min förmåga i det mänskliga, det är inte utifrån min liksom styrka i mig själv som jag gör det här. Utan det är i min koppling, det är i min gemenskap med min Herre som liksom det här blir till. Men det är inget förakt för det egna eller jag menar sakerna. Låt mig berätta, visa vad Paulus själv skriver. Första Korinthierbrevet kapitel 3. Första Korinthierbrevet 3 läser vi där nu. Och då säger han så här. Och det här vi kan läsa i vers 5. Vad är Apollos, vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro. Och det är med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något. Det vill säga, vad som har blivit problemet här i Korinth är förstås den här biten nu. Att vissa håller sig till den ena och den andra och säger att jag ska vara Paulus som är bäst eller Apollos som är bäst och sådana här grejer, verkar det vara så. Och då säger han så här, i den bemärkelsen så betyder varken Paulus eller Apollos någonting. Därför de är båda tjänare till Gud. Men lyssna till vad han fortsätter och säger. Vi måste lyssna och tänka på texten och säga vad är det han adresserar för någonting. Så att vi inte kommer fel. Och då säger han så här, vers 7 var det. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sitt lön efter sitt arbete. Nu, lyssna till vad han säger i vers 9. Säger han, ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad, säger han här. Nu, det grekiska ordet han använder för medarbetare, det är ett grekiskt ord som heter synergeos. Vi har fått synergi från det, ni vet. Men synergeos betydde alltså att två stycken parter eller fler parter stod i ett beroendeförhållande av varandra. Så när de lyssnar till den här biten och hör att de är synergier, så förstår de att de tillsammans med Gud utgör varsin del som i sig är beroende av den andra. Så Gud med andra ord är i en synergios med oss. Det vill säga han befinner sig i en situation där han är beroende av att vi gör våra saker. Och likväl är vi beroende av att Gud gör sina saker. Vi står i synergios tillsammans med Gud. Alltså vi där medarbetare. Nu tänker jag inte Paulus primärt, även om det är också så att Gud är, ska vi säga, Gud är ju över oss alla. Så det är inte problemet. Men det är inte framför allt det som framträder i bilden. Utan han säger så här, här är ett team som jobbar. Men vad hjälper det? Men han är samtidigt klar över att säga, vad hjälper det om vi vattnar eller planterar? Om inte någon ger skörd. För man vattnar ju och planterar för att det ska bli skörd, eller hur? Den biten ligger hos Gud. Och därför är vi alla beroende av honom. Därför är vi alla lika beroende av honom, och han har huvuddelen. Därför att det är han som står för själva poängen, nämligen skörden. Så det är ingen tvekan om att det är Gud som är den främste. Att det är honom vi ska ära. Det är honom vi måste rikta oss emot. För han har den avgörande delen. Och det hjälper inte hur mycket vi planterar. Eller hur mycket vi vattnar. Om inte Herren kommer med i ekvationen. För då blir det inte skörden. Så därför går all ära till Gud. Amen. Men det betyder ju inte att den som planterar och vattnar ingenting betyder. Vad händer med en skörd om ingen har planterat och vattnat? Ja, det blir naturligtvis ingen. Och därför säger Paulus, vi är Guds synergios. Vi är förutsättningen för att det han ska göra ska komma till. Om inte vi finns där, om inte vi är där och planterar och vattnar, då finns det ingen skörd att få. Precis som med det gode Adam. Om inte han gav namn till djuren, om han inte gjorde sin roll, så skulle vi bara gå och säga, ja, det här är ett djur, det är ett djur, det är ett annat djur, det är ett annat djur. Ingen av oss skulle veta någonting. För han hade inte skapat, han hade inte satt namn på det, han hade inte skapat sin verklighet. Förstår vad jag säger? Vi sa till varandra, så det är ett djur. Vilken tråkig värld, eller hur? Ett annat djur, okej, det är tredje djur. Vilket djur menar du? Du vet, ett djur. Det blir form. Guds tanke är att vi gör någonting tillsammans med honom. Men vi måste förstå vilken bit som är hans och vilken bit som är vår. Vi får inte liksom förstora vår bit, men vi får inte och förminska hans. Men vi får inte heller förminska vår och förstora hans. Vi måste förstå att Gud har insatt oss. Han har ett förtroende. Paulus talar om det här i Efesierbrevet 2. Och hans syn på det hela. Och han ser det här. Alltså i Efesierbrevet 2:10. Det här är ett väldigt känt bibelord. Du kan slå upp det eller skriva upp det så du kan läsa det sen. Men han säger så här. Att vi är nu. Vi är skapta i Kristus Jesus för de goda gärningar som Gud har förutbestämt eller på förhand har bestämt oss att vandra i. Vad betyder det bibelord? Jo, betyder det att från början, alltså vad Paulus går i, det, när han tänker på förutbestämt så tänker vi gärna så här att en åsna som står där, åsna, nu löser jag den. Men det är inte riktigt så Paulus tänker på i det här bibelordet, det är inte det han är ute efter. Det han är ute efter är så här, det är att Gud har alltid, han har bestämt på förhand hur han ville att människan skulle fungera. Han hade på förhand bestämt, det som förutbestämt betyder i Bibeln, att han har gjort ett beslut innan någonting av det hade kommit. Det är inte ödesbestämt, alltså det måste bli så här. Men det är förutbestämt. Gud har alltså tagit beslut på förhand om vad han ville. Och hans beslut från början var att skapa människan till att kunna uttrycka, eller vad ska jag säga, vara den som manifesterar hans väsen. Kan du tänka dig det? Det är hans plan med människan. Han tänkte så här, vad ska människan vara? Och säger så här, det ska vara en avbild, eller hur? Eller på engelska en image. Nu, i dataspråkvärlden så brukar man göra en image av saker ibland. Det betyder att man tar en total kopia av det man har. Så att om det här datan fallerar så har man imagen, alltså man har avbilden, så att man kan återställa det. Så vad är tanken här? Jo, tanken från Guds sida är att en människa skulle vara en fysisk representation av hans väsen. Och vem han var. Man skulle kunna se på en människa och skulle tänka så här är Gud. Så här är den osynlige guden. Och det är det som då, genom synden förstörs det här. Men så kommer då till Jesus, och vad står det så här? Han är den osynlige gudens avbild. Som i allt utstrålar hans härlighet, eller hur? Hebreerbrevet 1:3. Så Jesus kommer liksom återställer den här biten. Och så säger han då till dem så här. Om ni har sett mig så har ni sett fadern sen, eller hur? Och så säger Paulus då, i Romarbrevet kapitel 8, så säger Paulus då så här, han är den först födde bland många bröder. Om du läser där så säger han är den först födde, och de andra ska formas efter hans bild, står det. Efter sonens bild. Du kan läsa det själv i Romarbrevet 8 att det står där. Så vad är Guds plan i det här? Guds plan var att i Kristus återställa den här gudomliga planen och designen från början. Nämligen att människan skulle ha en förmåga att representera den osynliga guden och hans väsen. Men genom synden, och när synden kommer in, så smolkas det, alltså det förvrängs. Man kan inte se det. Och så mycket av det vet vi ju att så är det i den här världen. Men Guds intention är fortfarande där. Och då säger Paulus i Efesierbrevet 2:10. Säger han, alltså vi är alltså skapelser, hur då? I Kristus Jesus, säger han nu. Det vill säga, varför säger han det? Jo, därför att han vet att det här var Guds ursprungliga tanke. Men att den bröt sönder av synden som kom in i världen. Men nu har Gud i Kristus Jesus återupprättat och återaktiverat sin ursprungliga plan. Nämligen att människan som var designad för att gå och göra det goda som Gud från början har bestämt sig. Hon är nu återställd till den situationen. Hon kan nu funka det igen. Genom att hon tar emot förlåtelsen. Genom att hon försonas med Gud. Genom att hon blir rättfärdiggjord. Och genom att Guds ande uppfyller henne. Så kan hon börja funka i sin ursprungliga intention. Halleluja! Och det är därför Paulus tänker på det viset. Så vet han nu att nu har människan på nytt liksom kommit in i situationen av att samarbeta tillsammans med Gud. Att vara tillsammans med honom i en förutsättning där hans ande kan flöda genom den här frukten kan ske. Så det här kommer, då kommer vi till, en, till den här punkten och den här viktiga saken. Att du och jag, vi måste, eftersom det fungerar som ett samarbete, så måste du och jag förstå, börja förstå vad förutsättningarna är för att Gud ska kunna jobba med oss på det här sättet. Det är alltså ungefär, Paulus beskriver ju här nu det här som en ny Guds åker, säger han. Så han ger oss en slags sån här lantbruksbild av den här situationen. Som människorna kunde tänka sig in i, och säkert många av er kan tänka er långt bättre än jag förmodligen, som aldrig har varit lantbrukare. Men vi förstår alla så mycket i alla fall, att vi vet att det är ett par saker som behöver komma på plats för att en skörd ska kunna komma till, eller hur? Och om en bonde då går och tittar att min mark ger inte gröda, då börjar han ju fundera på varför ger inte marken gröda, eller hur? Varför ger inte marken gröda? Det kan ju finnas en mängd olika orsaker förstås. Men någonstans förstår han sig på att det finns vissa förutsättningar för att marken ska fungera. Och så är det i våra liv också. När inte Guds ande flödar, när inte livet från Gud flödar, så ska inte vi genast tänka så här: Gud vill inte, eller han orkar inte, eller han kan inte, han har blivit gammal, han har gått i pension, han har tagit ledigt, eller något annat sånt där. Eller vi ska tänka, vi duger inte till, vi är dåliga, nu tittar vi bara på tv i den här generationen, eller något annat sånt där. Vi måste komma bort från båda de där liksom grejerna, för båda är felaktiga analyser. Vi måste inse att Gud har genom Jesus återupprättat den här situationen som, där det var så att saker inte kunde göras något åt. Därför synden hade hela tiden liksom regentskapet. Men på pingstdagen så ställer sig Petrus upp och så säger han: detta är nu vad som har skett. Att Joels profetia har blivit uppfylld, säger han, eller hur? Att Guds ande är över allt kött. Och då vet vi någonting viktigt. Vi vet att Jesus har återskapat förutsättningarna. Och vi vet att han har givit oss kraften och verktygen för det hela. Då måste vi börja fundera på saken. Varför blir det ingen skörd? Varför blir det ingen skörd? Bibeln ger oss många, så att säga, ska vi säga, ledtrådar kring den här biten. Hur vi ska förstå den här saken. Och redan i gamla förbundet så läser vi vid flera tillfällen att det finns vissa förutsättningar för att Guds ande ska kunna komma. Och Guds ande ska kunna verka. I gamla förbundet kan man säga så här att Herren betonar ett par saker väldigt mycket. Vi kan bara citera ett par bibelord, ni kan läsa dem själv sen om ni vill. Den ena saken, vi läser dem båda i krönikeböckerna egentligen. Den ena saken är om jag inte missminner, i första krönikebokens sjunde kapitel. Eller om det är andra krönikebokens sjunde kapitel. Jag minns inte vilket var. Men det här där det står. Egentligen, Gud talar i ett förbund. Och nu vet jag att det är Sina förbundet. Och det är ett speciellt förbund. Jag ska inte gå in på det just nu. Men vi är inte det förbundet. Vi är i det nya förbundet genom Jesu blod. Så vi har vissa andra förutsättningar. Men jag säger så här. Om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och söker mitt ansikte, säger han, så ska jag bringa läkedom till deras land, eller hur? Det här har alltid varit en sak som har varit viktig både i gamla och nya förbundet. Att när vi kommer till en punkt där saker inte liksom tycks vara så som Bibeln beskriver att Herren önskar att de ska vara. Eller han har beskrivit att de bör vara i förhållande till honom. Så söker vi oss tillbaks till honom. Och när det står att vi ödmjukar oss, så betyder det att vi ger upp våra egna agendor och vi slutar försvara oss och slutar skylla ifrån oss och säga, precis som Adam och Eva gjorde, de ödmjukade sig inte. Utan de sa så här: det var kvinnan du gav mig. Och kvinnan sa, det är ormen du gav mig. Det fanns alltid en omständighet, det fanns alltid någon att skylla på. Man kan skylla på djävulen, man kan skylla på sina föräldrar, man kan skylla på sin dåliga lön, man kan skylla på sin svaga kropp, man kan skylla på liksom att man har varit med om det, eller den var dum, och den, så sa pastorn i den kyrkan, och så här har varit i mitt liv. Man kan alltid finna en anledning att ursäkta sig. Och då kan jag säga till dig att ursäkternas teologi leder dig ofrånkomligt till en situation där du inte ser den här frukten i ditt liv som du längtar efter. Utan där säger Guds ordet, ödmjuka dig, det betyder strunta ursäkterna, bara kom. Det betyder inte att du säger, ödmjuka sig betyder att säga, jag är så otroligt dålig. Jag är en skamfläck på denna jord. Jag är ett hål i bralla. Jag är en fläck på skjortan. Nej, det har ingenting med ödmjukhet att göra. Ödmjukhet innebär att du tar bort ursäkterna och säger så här, förlåt att jag har förlitat mig på en massa andra och hållit på med en massa tramsresonemang här. Nu kommer jag till dig. Och jag vet att det finns bara en sak som kan ändra den här situationen. Där du och jag kopplar samman på nytt. Och jag kan inte längre säga så här, herre. Ja, det finns inga pengar, så det går inte. Eller jag har ju det här jobbet. Eller du är ju, jag har ju den här frugan som jag måste släpa på. Eller mannen eller vad för någonting. Eller mina ungar är såna här. De har diagnoser allihopa. Så det går inte. Då är du i ett tillstånd av liksom, ska vi säga, ett tillstånd av högmod. Du kanske inte tycker att det låter vara högmod. Men du är ett tillstånd av högmod för du proklamerar inför Gud att han räcker inte till. Det var ju det som Paulus kom fram till i den här situationen. Han sa så här, Gud talade till honom och sa, min nåd är nog för dig. Det spelar ingen roll vilka omständigheter du har, vilka situationer du befinner dig i. Min nåd är nog för dig. Det vill säga att det jag vill att du ska vara, det kan du vara. Oavsett situationen. Det är ödmjukhet. Det är det som Herren säger till honom. Om ni kommer till mig och ni säger till mig och ropar till mig och söker mitt ansikte. Och säger, här är vi ditt folk. Det finns ingen anledning i hela, på hela jorden att vi inte skulle kunna vara de präster och de kungar som du har kallat oss att vara. Då börjar någonting hända. Bibeln säger då, om vi, det där var andra krönikeboken, var det andra krönikeboken 7, visst var det, ja. Om du slår vidare lite några kapitel senare i samma bok. För du förstår, det här är en bok som egentligen, nu kan jag inte gå in på det här. Men det här är en bok som på något sätt försöker uppmuntra. Den här boken är sammanställd, krönikboken. Kungaböckerna som ju tycks handla om samma teologi är sammanställda ungefär 100-150 år innan krönikeböckerna är. De skrev sin nationell kris när man försökte förstå. Kungaböckerna skrev sin nationell kris när man försökte förstå hur denna enorma katastrof kunde liksom hända Israel, när deras tempel blev nedbrutet och deras stad blev nedbruten och de fördes till Babylon, va? Är ni med mig? Men krönikeböckerna är skrivna något 100 år senare. Nu har frihetsdiktet från kung Koresh eller Cyrus kommit och de har fått vända tillbaka. Och nu talar krönikeboken, lyfter fram sakerna om att det finns en framtid. Hur ska vi ta in den nya framtiden? Hur ska vi bli det nya folket efter denna katastrof? Hur ska vi med historiens hjälp och med vad Gud har talat ta oss an framtiden som ett folk i den här nya situationen när vi inte längre har den gamla historien att åberopa? Hur ska vi göra det? Och då talar, liksom lyfter krönikebokens författare fram de ord som Gud har talat om hur vi på nytt kan bli Guds folk och göra hans vilja i den tid och den situation vi befinner oss i. Och så säger han då, alltså Gud talade till folket och sa, om ni söker mig och ödmjukar er och ropar till mig och söker mig, så ska jag hela ett land. Och så säger han lite vidare då, lyfter han fram det här i andra Korinthierbrevet 16. Ni känner ju så väl till det här. Det är när en profet kommer egentligen som heter Hanani och till kung Asa och talar. Så säger han så här till honom så här. Ty, säger han, Herrens ögon överfar hela jorden. För att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Så vi ser här för det första ödmjukhet. Det vill säga att ta bort alla ursäkter och alla anledningar ur sitt liv till att Gud inte skulle kunna verka i mig eller ibland oss. Och istället söka Herren av hela hjärtat. Det som vi gör så många gånger, det är att vi pratar en massa grejer om det som inte funkar. Men vi borde be istället och ropa till Gud. Istället för att gnälla om dittan och dattan och vad som inte går, så borde vi av vårt hjärta ropa till Gud och tänka så här: det måste ju vara så att han är större än det här. Annars är vi inne på en jättetragisk väg, kan vi säga. Man inte orkar med vår lilla liksom grej. Bibeln säger att han uppehåller hela världen. Men sen står det andra. Det andra säger så här: vilka söker, vad gör Gud? Vad håller Gud på med? Vad är han i för mode, eller vad ska jag säga, för läge? Jo, det står så att hans ögon överfar jorden. För att hitta några som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Vad ska han göra med dem då? Säg, oh vad bra, hej, hej, jag vinkar er uppifrån. Nej, det står, han ska bistå dem med sin kraft. Han letar efter det. Så om du undrar, vad gör Gud just nu? Vad håller han på med? Han söker dem som av sina hjärtan hänger sig åt honom. Och då, när Bibeln säger att vi av våra hjärtan hänger oss åt honom, så menar Bibeln förstås inte bara att vi står och under en liten stund varje vecka så lyfter vi upp våra händer och fäller en tår. Missförstå mig inte, jag känner ingen frakt för det. Men all tillbedjan finns i en kontext, eller hur? I ett sammanhang. Det Bibeln säger om att ge sig hän, det är naturligtvis att han söker någon som är villig att gå tillsammans med honom, vara hans medarbetare. Söker efter någon som kan ställa sitt liv till förfogande för honom. Vad händer med dem? De kommer kraft över. Det är det han söker. Redan i gamla förbundet så talar man. Nu, vad är skillnaden med gamla och nya förbundet? Ja, det är skillnaden att vi alla är, så att säga, vi alla är uttagna i laget, om jag säger så. I gamla förbundet så var det Israel, och däribland var det några stycken då i det här. Men nu har vi alla blivit utvalda, kallade på, om man säger, genom namnet Jesus. Och det finns absolut ingen anledning för någon endaste människa som åkallar Herren Jesus att säga, jag duger inte till, jag räcker inte till, det går inte, det gäller inte mig. Utan Gud tittar över allt sitt folk som har tagit emot Herren Jesus och tittar så här: finns nu denna hjärtas längtan för att ta emot det här? Jesus talar om det här i Nya testamentet också, så säger han ju tydligt så här. Att det var som en såningsman, säger den här liknelsen, Matteus 13, ni kommer ihåg det. Han gick ut och sådde så här. Så är han så här, somt föll bland vägkant, somt bland där. Och vad han talar om, det förklarar han ju sen, det är hjärtats åker, eller hur? Han säger att det finns vissa förutsättningar, de har inte att göra med din intelligens eller din utbildning eller din bakgrund eller dina misslyckanden eller lyckanden eller din ekonomi. De har att göra med ditt hjärta. Om ditt hjärta är hängivet och du säger till honom, jag är beredd att gå. Jesus säger någonting väldigt viktigt. Han säger så här till sina lärjungar, så han ska instruera dem att gå ut. Så säger han ett par saker, så han säger så här till dem så här. Han säger så här, kasta inte pärlor åt svinen, säger han. Jag vill säga, slösa inte resurser på dem som inte vill. Vi är inte här för att plåga folk. Vi är inte här för att tvinga dem att göra saker som... Det är så vi kör igång ibland med en lagisk piska. Så akta dig, Gud. Lalalala. Det hjälper ingenting. Det är bara kortsiktig frukt. Folk blir rädda en stund, och så länge rädslan håller i sig så kör de. Sen är det slut. Och så måste vi göra det där igen. Och igen. Men här säger Jesus så här, nej, satsa på de som vill. När han sänder ut sina lärjungar och säger så här, gå till en stad, om de tar emot er, säger han. Han säger en så här sak till och med. Han säger så här, att om ni kommer till en plats, så ta in på ett ställe där de tar emot er, säger han. Och stanna där tills dess att ni klarar sig. Så här, tänk om man har ett par månaders kampanj där. Belasta detta hem. Men, och det här som vi räknar fel. Tänk så många gånger på det här. För att komma in på den här saken nu. Jesus talar om, ni vet att det här står i utsändningstalet, Matteus 10 bland annat. Sen så här, så stanna där. Om platsen tar emot er, om det här huset tar emot er, önskar det frid. Och er frid, säger han. Alltså det ni bär med er ska stanna kvar på den platsen. Men om det inte tar emot er så ska ni skaka stoftet från sandalen, eller hur? Och så går ni vidare till en annan plats sen. Och då ska friden och välsignelsen som ni bär med er kommer att följa med er därifrån. Wow! Wow! Din grej. Du, nu ska jag säga en sak uppriktigt och ärligt till dig. Vi har ett problem inom vår genre. Jag växte upp inom frikyrkan. Jag upptäckte efter en stund. Det är så många saker jag uppskattar i vår lilla frikyrka, kan vi säga. Den sociala gemenskapen, värmen, lägrena, festerna, det sociala kittet, alltså kittet emellan medlemmarna, konserterna, sångstunderna vi hade. Mamma fick vara med i kören och musiken. Det var jättetrevligt och bra och väldigt mjuk och varm och skön miljö för ett barn att växa upp i. Men vet du vad jag upptäckte en stund? När jag växte upp och började studera Guds ordet och Guds ande började verka med mig, så att vi fattade oss inte på det som vi kallar för smörjelsen. Ett endaste dugg. Vi kände inte till den. Vi visste inte vad den var. Vi visste inte hur man hanterade den eller tog emot den. Vi var så impregnerade av demokratiskt socialistiskt tänkande. Och missförstår mig inte. Både demokrati och socialism kan vara jättebra. Jag är inte här för att predika någon slags ideologi kring det där. Men Guds rike är varken demokratiskt eller socialistiskt. Det betyder inte att det är mindre respektfullt. Och det finns inget herreskap och tjänstefolk inom Guds rike. Så bara jag uttalar det. Jag tror inte det finns några hierarkier överhuvudtaget egentligen. Jag tror att det finns ett folk som lär sig att betjäna varandra. Men du förstår, för att man ska bli betjänad så måste man erkänna. Och nu ska jag kunna ha en lång, lång genomgång med dig genom hela Bibeln. Hur det skulle kunna visa dig, bibelord efter bibelord, hur det fungerar så att när människor igenkänner och liksom ärar det som Gud kommer med, gör att de får del av det. Jesus själv undervisade på flera ställen. Han säger så här: om någon tar emot en profet för att det är en profet, ska han få en profets lön. Men du förstår, vi har liksom i vår, liksom, ska vi säga, andas frikyrkoandas eller föreningsandas namn på något vis, avskaffat alla sådana där saker. För vi ser människor som säger, människa som vi, det har vi alldeles rätt i. Vem är människa som du och jag? Jag ska tala om för dig, jag säger bara det här som en grej. Jag upptäckte det här själv. Och jag har mött många stora, du skulle säga stora tjänster, om jag uttrycker mig så, i mitt liv. Jag har umgåtts med de flesta så här, verkligen världskända tjänster. Jag har haft privilegiet att liksom jobba tillsammans med och möta och prata med på olika sätt. Genom det arbete vi har haft i arken. Så jag känner till dem här. Och jag kan säga till dem att inte en enda av dem är en utomjording. Utan de är precis vanliga människor som du och jag. Det finns ingen som svävar lite ovanför oss andra. Ingen har en gloria. Så de är precis. Men vet du vad? Jag ska säga till dig så här. Samtidigt så har jag lärt mig att skilja på smörjelse och människa. Och jag har insett att det är en människas funktion på den här jorden att bära smörjelsen. Alltså det är människans roll att bära den. Men man kan inte bära den förrän man igenkänner den. Om du inte känner igen när den kommer till dig, så kommer du aldrig kunna vara en bärare av den. Och det är vårt problem. Jag säger som det är. Jag ser det här i hela den här traditionella frikyrkorörelsen. Att den känner inte till smörjelsen. Jag kommer till platser igen. Och nu säger jag inte det här. Jag säger inte det här. Det är precis som Paulus säger. Han säger så här: jag säger inte det här för att få er att skämmas igen. Jag säger det för att tala om det som det är. För han adresserar precis det här problemet. Att de inte kan igenkänna och se när han kommer vad det är för något han bär på. Utan jag säger det av en omsorg, för jag har sett skillnaden. Jag har sett skillnaden när jag har rest runt i världen på de som har lärt sig att uppskatta smörjelsen och de som inte gör det. Och när jag kommer till vissa ställen så, jag menar, jag växte upp där, jag var frikyrkopastor själv, så jag vet precis där. Min tanke var så här, att det fick inte kosta så för mycket. Det var min första fråga när någon skulle komma till oss. Det var så här, hur mycket kostar det? Tills jag insåg att jag var instängd. Jag hade stängt in mig i en liksom värld av mänsklig beskrivning. Jag frågade inte efter hur kan jag få tag på smörjelsen. Det var inte min fråga. Utan jag frågade, har jag råd med den? Alltså, hur kan man överhuvudtaget ställa frågan om man har råd med det som Gud kommer? Eller? Jesus undervisar ju själv. Och så säger han så här, om någon går och hittar, det, Guds rike är som en man som gick och hittade en skatt i en åker. Och vad gjorde han då? Då sålde han allt han ägde för att få tag på den. Eller som en man med en palla. Vad säger han för någonting? Han säger så här, när människan gör en upptäckt av någonting som kommer från Gud, så finns det ingen prislapp för det. Utan det är så värdefullt. Så tala, jag kom till en församling här i Finland faktiskt. En annan församling. Och då frågade de mig, vad ska du ha? Och det var, jag debiterade dem, jag visste att de var i en annan genre, så jag debiterade dem mycket mer än jag gör här. Men så sa jag till dem så här, så jag tänkte så här ungefär, sa de. Va? Sa de så här, nej, det är alldeles för lite, det vill vi betala dig för varje möte, sa de. Det var jättebra, halleluja. Men vet du vad jag ska säga till dig så här? Att det som det här var, det här handlar inte om pengar, förstår mig inte. Jag menar, vi predikar inte för pengar, det har inte med det. Ibland får man mycket, ibland får man lite. Det är inte det jag försöker prata om just nu, förstår ni? Och jag försöker inte få er skämmas eller tänka, jag förstår att man måste vara sund med ekonomi, man måste liksom vara liksom ordningsam, det är inte något liksom... Så missförstå mig inte. Jag talar om hjärtat, därför att Jesus talar om att det är hjärtat som någonting händer. Och om du sätter en begränsning gentemot Gud i hjärtat för vad någonting kan få kosta eller något kan få vara för värt. Det är där begränsningen för vad han kan komma in i ditt liv och göra. Det är det jag pratar om, förstår du? Det är, han tittar inte på och tänker så här, han tittar på oss och säger så här, klarar vi av att igenkänna när han kommer? Om vi inte gör det, så skuffas dammet av och går vidare. För Gud kommer inte och ger sig på folk som inte vill. Är du med mig? Han älskar dig ändå. Och du är frälst ändå. Men det är inte det jag pratar om just nu. Jag pratar om förmågan att vara medarbetare och medskapare med Gud. Det är det jag talar om. Jag talar om vilken standard vi vill sätta i våra liv för den framtid vi har tillsammans. Det är det jag pratar om. Det är det som är intressant för mig. Och jag kan igenkänna den här biten. Att när jag började förstå mig på smörjelsen, så tog min tjänst, ska vi säga, mitt liv med Gud, en helt ny fart. Och någonting helt nytt hände. Därför jag började röra mig utanför mina begränsningar. Mitt sinne, min liksom frikyrkovärld här och mitt socialist, alltså vi är alla mer socialister än vi tänker oss på, och det finns många goda saker inom socialismen, missförstå mig inte, men liksom det finns också saker som inte är kompatibla med det som Gud talar i sitt ord. Och min värld liksom var så, jag fattade inte att jag var så instängd i detta, och det är väl fortfarande vissa bitar. Det är bara att ramen är lite större kanske. Halleluja. Men du förstår, jag fattade inte det, jag tyckte jag hade så himla rätt. Jag var så övertygad om att jag var så rätt. Men det jag gjorde, det var att jag utgick inte för vad Guds ordet sa. Utan jag utgick för vad jag hade lärt mig var rätt. Att så här är det ju. Jag tänker ofta på den här kvinnan i Matteus 15. Ni vet, den här kananeiska kvinnan, står det om där. Hon som kommer till Jesus med sin dotter. Som är liksom plågad av en ond ande, eller hur? Så ropar de, mästare, förbarma dig över henne. Och Jesus, han lyssnar inte på henne. Han bara går vidare så här. Tänker det. Det är ju inte en bild av Jesus som vi gillar, eller hur? Men det står bara att han går, han lyssnar inte. Och hon fortsätter. Mästare, hon följer efter dem på avstånd en bit bakom. Liksom, mästare, förbarma dig över min dotter! Skriker hon där. Jesus bara går på, han bara lunkar på. Han tänker på nästa predikan han ska ha eller något sånt där. Så här. Och till sist, lärjungarna däremot. De blev ju gräsligt störda av det här. Det är också så, ofta så att Jesu lärjungar blir större av saker som Jesus håller på med. Så de blev större på sig. Till sist orkar de inte liksom med den här kvinnan som gick där och ropa och väckte. De tyckte hon var pinsam helt enkelt och jobbig. Så de sa till honom, mästare, kan du inte bara säga till henne att hon går härifrån och är tyst, säger hon till honom. Då stannar hon upp till sist och säger, vad vill du kvinna? Och säger, min dotter är sjuk. Och hon behöver din hjälp. Och då säger Jesus till henne. Då säger inte han, ja, det är klart jag ska hjälpa henne. Han säger inte så. Han säger så här, men hur menar du att du ska ha till, varför ska du ha tillgång till det här? Du är en kananer, säger han till henne. Alltså du är inte en jude, du är inte med i förbundsfolket. De här löftena gäller inte dig, säger han till henne. Va? Snacka om att bli liksom, va? Bortstuffad. Det här gäller ju inte dig, säger han till henne egentligen. Och då säger hon så här, va? Säger hon det. Vad är det med dig för något? Jag trodde du var en vänlig man. Jag trodde inte Gud gör skillnad på folk. Nej, vet du vad hon säger? Hon säger så här. Även hundarna äter brödsmulorna från sina ägares bord. Så här. Därför det fanns en bild, förstår du, hos judarna själva. Visserligen en föraktfull bild. Men det fanns en bild att de var liksom det utvalda folket och hedningarna var hundarna. Nu vad hon gör nu, det är att hon erkänner judarnas utvalda plats. Därför att hon vill ha tag på det löfte som gäller dem. Hör du vad jag säger? Hon skulle hur lätt som helst ha kunnat liksom bara skjuta ifrån sig att tyckte det här var ingenting. Jesus prövade hennes hjärta. Därför att ibland är det så att vi måste välja huruvida det som Gud kommer med är viktigare än våra åsikter och våra liksom de saker som vi på något sätt tycker att vi har, men sen har erfarenheter av. Jesus uppe, han säger så här, wow, vilken tro liksom. Hon erkände den här biten och hon blev uppgraderad, inte bara på samma nivå kan vi säga som dem, utan hon fick ett under som många av de som hade löftet aldrig fick tag på grund av att deras hjärtan var hårda. Det här säger ju ingenting om hur Jesus är. Vi vet att Jesus är god. Vi vet att han vill hjälpa. Det visar han på massor av ställen, eller hur? Men vi ser också att i det här att hjärtat som ödmjukar sig, som slutar med ursäkter och anledningar, hjärtat som hänger sig och säger jag är beredd att bära det här, hjärtat som blir en åker där Gud som erkänner och börjar förstå att det som Gud kommer med är någonting viktigt, det behöver jag ära, jag behöver hedra det som Gud kommer med. Och min vän, Gud kommer alltid att komma med dig på ett sätt som, liksom är, som gör att någonstans så måste du göra ett val att se det istället för att se det mänskliga som finns redan. För det finns alltid något mänskligt. När jag var väldigt ung pastor så hade jag en församlingsmedlem som, hon var inte församlingsmedlem faktiskt, hon var en som kom till våra möten. Men jag fick en väldigt god kontakt. Hon var en gudskvinna. Hon var kanske 75 års ålder. En riktig bönekvinna. Och hade varit med om riktiga såna här väckelser. Och hört riktiga väckelsepredikanter. Åh, jag bara njöt. Jag var inte mer än 20 och något när jag träffade henne. Jag bara, vilken kvinna det här var. Så hon och hennes man bodde på en bondgård en liten bit utanför den stad där jag hade församlingen. Och så... jag kommer så väl ihåg henne, för precis när det här tillfället var så höll trosrörelsen då med Livets Ord det här på att bryta in i Skandinavien. Och ni vet, det var ju ett väldigt rabalder kring det här och var massor av böcker som skrevs och det var väldiga kontroverser kring detta. Speciellt inom pingströrelsen förstås, som det här liksom på något sätt kom att beröra på olika sätt då. Ja, i alla fall, så i den här situationen så hade hon hade väldigt svårt för Ulf Ekman då. Hon tyckte han var jobbig. Han skrattade till jävla. Nu skrattar han på katolset länge nu. Jag vet inte hur. Jag vet inte. Ja, det var ett skämt, förlåt mig. Men i alla fall, hon tyckte han var provokativ, lite så här liksom, villigt så här. Liksom, det var inte skandinaviskt. Det var inte så här belevat liksom. Det var inte så här, åh, hon berättade om de predikanter hon hade. De var så fina, liksom, åh, de var vältaliga och stiliga. Och de stod där så värdiga och fromma och talade så eloquent, säger man på engelska. Det var så, här, så vältaligt och fint. Liksom, och där var liksom, det var så härligt. Det var liksom det. Och här kom den. Så en natt så har hon en dröm. Och i drömmen så är hon i öknen. Och där i öknen så ska hon få vatten. Men det finns två stycken kärl där i öknen som hon ser. Och hon springer, hon är så törstig, hon är så törstig. Hon håller på att förgås där i öknen. Och först så hittar hon ett kristallglas. Och det är så vackert, så fint, det lyser. Prisman är så underbar, det här kristallglaset liksom. Men när hon tar det så finns det inget vatten i det. Då en bit bort så ser hon att det finns en gummistövel. Så springer bort till gummistöveln. Så här. Hon ska ta stöveln. Och den är full av vatten. Man tänker bara, det luktar. Gummistövel. Vem har haft den här på sig, tänker hon. Hon har sagt, va? Men hon är så törstig så hon dricker vattnet. Och när hon vaknar så kommer Herren Sande och så säger han till henne så här. Vill du ha ett kärl som är som ett kristallglas men inte har något vatten? Eller vill du ha vattnet även om det kommer i en stövel? Och jag tyckte den där, när hon berättade det här för mig. Alltså det följde med mig. Det var en av de här sakerna som började verka i mig. Alltså Herrens ande började undervisa mig om de här sakerna. Hur vi ibland fäster oss vid fel saker i livet. Vi tittar på stöven, vi tittar på kärlet istället för på innehållet. Vi blir upptagna med, vi tycker att vi har rätt att bedöma eller säga ja eller nej till saker. Därför att det är inte så som stämmer överens med vad vi tycker. Lyssna min vän, kom till en slutsats på något sätt. Du måste tänka så här. Är det så verkligen att du befinner dig i en situation av att vara högljudd med dina åsikter kring människor och folk och hur saker funkar när du saknar kraft? Jag menar, låt oss ha en massa åsikter om saker då, om vi har fulla hus och saker överallt och det bara exploderar och bombar och under och täcker och lama går och blinda, då kan vi väl kosta på sig en och annan åsikt, eller hur? Men när vi sitter där och inte har någonting av det och har en massa åsikter om de som har det. Känns inte det lite patetiskt? Vore det inte bättre att vi ödmjukade våra hjärtan? Började bli hängivna till Gud och sa, Herre, jag vill vara bäraren av det här. Jag vill vara medarbetare till dig. Jag vill se din skörd komma. Vore det inte bättre att vi börjar bereda våra hjärtan för Gud? Så att hans ande skulle kunna komma över oss och börja tro att han vill involvera oss i det som sker. Vad tror ni? Alltså jag har bestämt mig. Jag har många utmaningar kvar. Åh, jag stöter på mig själv gång på gång. Dunkar jag i min skall, i mig själv och min egen, liksom, mina egna åsikter och erfarenheter och grejer. Men jag har bestämt. För att mitt liv ska handla om smörjelsen, om kraften, om närvaron av Gud. Och på den vägen så går jag och vill gå. I namnet Jesus. Halleluja. Och jag uppmuntrar er att göra detsamma. För det är faktiskt den enda lösningen som jag ser. För oss som i Skandinavien när vi söker Gud. Så far, vi bara tackar dig den här stunden. För din underbara ande. Som verkar i våra liv och i våra hjärtan. Och vi vill vara dina fader. Vi vill ta emot det som är från dig. Och vi vill komma in i en situation, heliga underbara ande. Där ditt liv kan flöda igenom oss, Herre. Vi prisar dig. Vi är trötta på att bara sitta och titta på. Eller ha åsikter om saker. Eller ha lite fina appeller eller betraktelser, Herre. Vi vill ha det, men vi vill ha mer. Vi vill ha din kraft. Vi vill ha ditt liv. Och vi vill ha din förmåga att nå människor. Vi vill kunna be för de sjuka så att de blir friska. Vi vill kunna förlösa saker i människors liv så att de upplever att Guds kraft kommer in i dem. Vi vill vara de som bär på det här, heliga ande. Så vi ber om att din smörjelse, din kraft, din närvaro ska komma in i våra liv och verka inom oss. Det ber vi i namnet Jesus, i namnet Jesus. Halleluja.